ärligt liv om den nedskjutna Katalinan och allt som runt omkring det. Och det tar ryssarna ett par dagar, två dagar noga räknat, så kommer svaret där de säger att de vid 11.30 tiden avvisade två stycken främmande flygplan i Ventspilsområdet som kränkte vår gräns, uttrycker de sig. Och det gjorde de med sitt jaktflyg. Och då har jag alltid undrat, när vi ber om upplysningar om ett flygplan som försvunnit för oss och får svar om två flygplan som kränkt dem, vem var den andra? Och det är uppenbart, det finns bara en att välja på. Och det är ett amerikanskt flygplan från en NATO-bas i Tyskland.
Amerikanerna är ju tillfrågade och har sagt nej, de hade inga plan i området vid den tidpunkten.
Jag fattas bara annat att våga erkänna att de var där. Vad skulle det vara bra för? I förhållandet mellan Sovjet och USA var relationerna så spända, så de vill väl inte lägga någonting ytterligare på det.
Flygaren som inte flög på DC-3an, fredag den 13 juni 1952, Ove Husell. Och det var Gunnel Werner som intervjuade honom.
Tionde april 1991.
Vi har i en rad inslag här i kanalen granskat DC-3-affären. Vi har redovisat olika teorier om vad som hände det svenska signalspaningsplanet när det försvann över Östersjön den 13 juni 1952. Det finns teorier om att det blev kapat och flögs till Sovjet med sin dyrbara elektroniska utrustning. En annan teori hävdar att planet spionerade mot Sovjet för USAs räkning och att det när det försvann hade en eller två NATO-officerare ombord. Ytterligare en teori hävdar att DC-3an utsattes för sabotage som följd av storspionen Stig Wennerströms informationer. Och vi har i kanalen också hört den ryske generalöversten som säger sig ha gett order om att skjuta ner DC-3an för att den kränkte sovjetiskt territorium. I alla teorierna undrar man varför alla handlingar som finns inte läggs på bordet och varför människor som vet något inte löses från sin tystnadsplikt. Idag ska vi höra en anhörig, hustrun till en av signalspanarna på den försvunna DC-3an, om hur uppståndelsen kring försvinnandet berört henne och hur hon och andra anhöriga i snart 40 år sökt sanningen utan att finna den. Inga Bok heter hon. Hon bor i en liten tvåa i en Stockholmsförort. Hon har en undulat som sällskapsdjur. Hon är omgiven av fotografier på barn och barnbarn. Hon tror att hennes man Bengt fortfarande lever. Hon har många fotografier på honom. De föreställer en leende ung man i flygaruniform.
Och det är också rätt så skönt att ha dem kring sig.
Så ung han ser ut.
Mm.
Hur gammal är han?
23 år tror jag.
Det var väldigt kort tid som ni levde tillsammans.
Som vi levde tillsammans, ja.
Men sen har du så att säga levt med Bengt nästan i 40 år. I hans frånvaro.
Ja, precis.
Hur har det varit?
Ja, det var jobbigt eftersom vi inte vet var han befann sig.
Och du vet, du tror att han lever?
Jag har trott hela tiden att han har hamnat i Ryssland. Eventuellt i Leningrad eller Riga eller Dagö. Och att de är nedtvingade detta plan. Och jag har aldrig trott att de finns i havet.
Om vi går tillbaka då till när Bengt började flyga med DC-3an. Visste du vad det var han höll på med då?
Nej, då hade jag inte en aning om att det var såna här allvarliga saker. Jag sa inte precis om att de var ute på någon sån här spion eller någonting sånt, utan att det var liksom att de gick runt Sveriges gränser för att hålla kontroll över från utlandet.
Förstod du att det kunde vara riskfyllt, eller trodde du att det var riskfyllt rättare sagt?
Nej, jag trodde inte att det kunde vara så här riskfyllt först den dagen han stod här i dörren mellan matfrån och rummet och sa till mig att om det händer oss någonting så lovar att du tar hand om mamma för att hon tycker om dig. Då reagerar jag väldigt. Det sa han näst sista gången han, eller då, när han skulle flyga dagen efter på morgon.
Så han sa det här den 12:e?
Ja, det, på kvällen den 12:e sa han det här.
Brukade han säga så?
Nej, han har aldrig gjort det. Men att han talade om innan då att ryssarna hade varit och nosat eller luktat på dem. Men det hade de ju meddelat flygstaben. Då sa jag bara att sluta med det här flyget och börja SAS igen, Bengt. För det är bättre att du är där än om du håller på med något sånt här som kanske är farligt. Om det nu skulle vara med ryssen.
Mm. Vad sa han då?
Och då sa han, vi har eskort som går när vi flyger.
Då han sa det för att lugna dig?
Ja, det sa han säkert för att lugna mig då. För att jag skulle inte känna oro.
Men de hade ingen eskort?
Nej, jag har fått hört efteråt att det fanns ingen eskort överhuvudtaget som de skickade med det här DC-3.
Men pratade han aldrig med dig om vad som hade hänt på de här flygningarna?
Nej, inte annat än den gången när han sa att nu har ryssarna varit och nosat på sig.
Du förstod då, du hade förstått så mycket att det var något hemligt de sysslade med?
Ja, det förstod jag då, att det var någonting som kanske var lite allvarligare än vad jag överhuvudtaget var informerad om. Ja, sen när han stack iväg så sa han, ja, nu är jag hemma 11:30. Jag kan inte säga hur dags jag kom hem här. Jag kanske kom hem vid 3 eller 4:30. Då var en kille från FRA här. För då kom min dotter och mötte mig och säger så här, mamma, sa han, din farbror hemma hos oss. Ja, men det känner väl du, sa jag. Nej, det gör jag inte, sa han. Ja, men sitter han ensam hemma hos oss då, sa jag, som jag inte känner. Ja, sa hon då. Och då slog det mig direkt att nu har ryssarna tagit honom. Då liksom, jag fick det där direkt. Och då var den här mannen, en kamrat till Bengt, jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Och talade om att de är ute och söker efter flygplanet.
Mm.
Men jag klappade ihop sen så att det var en granne här som tog hand om mig sen. Sen kom ju min svärmor och någon syssling till Bengt kom hit också.
DC-3:ans öde har ju stötts och blött i massmedia under alla dessa år med jämna mellanrum. Hur har ni anhöriga känt det när det har dragit igång? Så att säga?
Jag tycker att de få gånger som de har tagit upp det i början utav de åren, det var ju inte ofta, så tycker jag att det är väldigt fult av både flygstaben och regeringen, för att inte tala om utrikesdepartementet. De har aldrig satt ett finger för att hjälpa oss. Aldrig fråga om vare sig ekonomi eller hur vi har haft det. Och vi hade inga pengar någon, men vi fick de där 10 000. De betalades ut i... Ja, det var väldigt djupligt som vår försäkring betalades ut. Och vi hade ju 5 en del och 10 000 en del. Och få 450 kronor för sin dotter och för mig själv att klara sig på, det är inte mycket att leva på. Och jag gick ju och arbetade, men jag kunde ju inte arbeta sen, för jag hade gått igenom så svåra kronisk njursten 4 år innan. Så att jag började bli frisk när det här hände, men jag fick ju lov att arbeta extra ändå för att klara av det här ekonomin.
Om du hade fått veta på en gång att Bengt var död, hade det varit lättare då?
Ja, det hade naturligtvis varit, för då har man ju vetat precis liksom vad han fanns. För det är det som är viktigt, att vi vill ju veta var våra män finns någonstans och vad som har hänt. Men vi har aldrig fått någon kontakt av någon myndighet överhuvudtaget. Och de har bara slagit ifrån sig. De har ju bara tystat ner hela tiden. Så fort vi vill veta någonting så finns det ingenting. Och så har de talat om att ryssarna har inget att säga, utan de känner inte till någonting. Men det har aldrig någon ställt upp om en enda ord till om någonting. Det tycker jag är ganska bittert, att vi har fått leva med det här i så många år. Och jag hoppas nu att jag skulle önska att utrikesdepartementet och försvarsstaben kallade på oss alla fruar, barn, eventuellt barnbarn om de vill följa med. Gå igenom allt det här och tala sanning och verkligen rensa upp, att vi får veta sanningen idag som vi aldrig har fått.
När du säger att du aldrig har trott att din man var död, utan att han fanns i Sovjetunionen någonstans och var fånge eller i arbetsläger, eller du tror till och med att han kan ha blivit hjärntvättad så att han började jobba där.
Ja. Att de inte vågar något annat än att arbeta för ryssarna för att klara sig själva.
Men har du tänkt då, varför har han aldrig försökt ta kontakt med dig?
Jag tror inte att de har en chans att ta kontakt med någon, de som hamnar i Ryssland. Att det är så tätt överallt så det finns nog inte någon chans.
Det finns ju många som säger att de har träffat män i Riga, i Leningrad, ja, i Warszawa. Har du trott på de berättelserna?
Ja, delvis har jag trott att det finns personer som kanske har träffat dem i de här olika ryska fängelserna. Men jag tycker också när jag fick det här kortet 1985.
Ja, just det, du har ett kort här.
Till jul. Det var veckan före julafton så dampte ner ett brev med ett kort. Och det kortet är ryskt. Men det är skrivet på maskin av en anonym person som var i Leningrad. Och då när jag öppnade det brevet och läser då så står det Stockholm november 1985. För en tid sedan var jag i Leningrad i Sovjet. Av en tillfällighet var jag på en liten servering. Jag gjorde något fel och fick massor av skäll. När jag sa att jag var svensk kom det fram en man och gav mig er adress och bad att jag skulle skicka en hälsning. Sedan försvann mannen snabbt och var som uppslukad av marken. Det här är alltså en hälsning från Leningrad till er. Men vad jag reagerar mest på, det är ju det att hade han den här adressen, Inga Bok, Malmövägen 48, Björkhagen, då har han skrivit Floda, Södermanland, där vi två kommer ifrån. Och när jag då öppnade detta och läste detta om och om igen så vart jag helt chockad att kunna få en sån här hälsning med just den adressen. Och det har jag tänkt på många, många gånger, varför den personen satt och skrev anonymt.
Men tänkte du att det kunde vara din man som skickade?
Men jag har ändå en känsla, eftersom den här adressen, så har jag en känsla att jag undrar ändå om det inte var min man som försöker söka sig ut ur, ja, från Leningrad. Det finns ju även hamnar där med båtar.
Hur kommer det sig att du aldrig har trott på de här utredningarna som man har gjort då från myndigheternas sida?
Jag tycker inte det har varit några riktiga utredningar som man överhuvudtaget kan tro på någonting. Och därför så har jag trott att alla de här flygarna, så har de hamnat. Jag tror helt och fullt och fast att de finns i Ryssland. Och jag tycker det verkar mygel när man sitter och hemligstämplar i 50 år. Och nu när det börjar komma fram så finns ingenting som stämmer vad som sägs, vad som skrivs. Den ena säger så, den tredje säger så. Därför har jag inget förtroende.
Du var bara 28 år när detta hände.
Ja.
Och sen dess har du inte kunnat släppa tanken på detta?
Nej, så fort man ser i tidningarna och det skrivs, det har inte varit så ofta, men som nu sista tiden, och det är det vi önskar allihopa, att det ska komma fram allting så vi får försöka att veta sanningen. Det är bara den vi vill veta allihopa och ingenting annat.
Inga Bok, vars man Bengt alltså försvann med en signalspanande DC-3an i juni 1952. Reporter var Gunnel Werner.
Elfte april 1991. Man söker nu på botten av Östersjön efter den försvunna DC-3an. Men det är något som stör mannarna.
Men sanningen om DC-3an är uppenbart inte bara ett svenskt intresse.
Vid midnatt sjösattes den undervattensfarkost som ska fotografera bottenekon som möjligen kan sättas i samband med den försvunna DC-3an. Ett svårt och riskfyllt företag eftersom det genomförs från ett fartyg under gång. Sjösättningen lyckades. Farkosten dök och sände sin första rapport från 132 meter. Kusliga bilder av den döende Östersjöns svavelvätebottnar. Två gånger stördes arbetet. Först av en 30 meter hög klippa som skadade undervattensradarn och tvingade fram en reparation av både vinge och elektronik. Och sedan av en av Vegas många skuggor.
Och här framme har vi en ännu tydligare bild på ett avlångt föremål. Och man kan se att det finns någon form av överbyggnad på det också. Mycket tydligt avgränsat på bägge kanalerna, på bägge sidorna på snören. Och efter det tydliga ekot så får vi också störningar på bägge kanalerna. Störningar skulle kunna tyda på att det är någonting som sänder under vatten. Jag har emellan de här två signifikanta ekorna någonting som skulle kunna tyda som propellerbrus.
Det är helt klart att flera övervakar Vegas arbete här ute. Radarna har upprepade gånger avslöjat ekon som följt oss i timmar, trots att kursen inte stämmer med den normala trafiken och trots att farten varit så låg som 5 knop. DC-3-affären är fortfarande känslig. Dessutom övar sovjetiska marinen just nu i Östersjön. Precis som då i juni 1952 när en DC-3 försvann. En DC-3 döpte Hugin efter Odens korpar, de som såg och hörde allt.
April 25, 1991. Man har med teknikens hjälp, med fina instrument, upptäckt något på Östersjöns botten.
Man kan tydligt se att det är någonting som är gjort av människohand, och man kan ju tyda spantformationer, flera stycken efter varandra.
När vi tittar på den här kopian som vi har tagit fram för att öka kontrasterna, så kan vi tydligt räkna ett antal spant här. Och de har också formen av spant som skulle kunna sitta i en flygplanskropp.
Den privata Vega-expeditionen tog bilden under jakten efter DC-3 för 14 dagar sedan. Varför dröjde tolkningen så länge?
Det var ett stort område som vi har sökt igenom och mycket material att titta på. Och vi vill ju också vara relativt säkra på det vi säger innan vi går ut och lämnar någon information här.
DC-3:ans sönderskjutna livflotte, hittad 3 dagar efter nedskjutningen, gav spåret till platsen för ekot. Flotten hade drivit med strömmarna. Strömmarna svänger västerut, men SMHIs kartor visar att andra och tredje dagen rundade en del strömmar Gotska Sandön och drev flotten mot öster. Genom att räkna bakåt från fyndet av livflotten fick Lars Ljung positionen för en haveriplats. Felkällor finns. Om flotten kastades ut i luften eller om den satt fast i vraket innan den flöt upp stämmer inte beräkningarna. Med en trolig haveriplats som centrum planerades ett sökområde på 180 kvadratkilometer. Redan på första spåret tecknade undervattensradarn bilden som kan vara ekot av ett flygplan, inmätt med en exakthet av 7 meter.
Måtten stämmer överens ganska bra med hur stor den DC-3 är. Och det första spantekot börjar vid den här 15 meters linjen och slutar strax bakom den andra 15 meters linjen, vilket ger en tydlig bild av att kroppen skulle vara i storleksordningen 20 meter. Även motornas placering i förhållande till kroppen är ganska realistisk.
Först när sökplanen ersatts av en gul markering som visar att Vega sökt av hela området övergick arbetet till kamerakontroll av första ekot. Kontrollen blev negativ. Bottnen är täckt av sediment, en död botten under en filt av vita svavelbakterier. Lagret är flera meter tjockt, säger geologerna, och så mjukt att ett flygplan skulle sjunka igenom ner till den fasta lerbottnen. De senaste 39 åren har sedimenten vuxit med minst 4, kanske så mycket som 15 centimeter. Därför förblir kamerans egen radarskärm till höger lika död som havsbottnen. Inga skarpa konturer reflekterar ekon. Sediment gör alla former runda och mjuka. Här ligger ett flygplansvrak väl dolt.
Nästa steg blir att köra med en protonmagnetometer för att detektera metallen då i första hand i motorerna. Och när man har gjort det, då kan man vara så säker, så då bör man släppa dit en bemannad farkost för att skingra sedimenten och för att se vad som finns under.
Ytterligare en pusselbit den 21 maj 1991.
Så har det kommit fram nya uppgifter om omständigheterna kring det svenska signalspaningsplan av typ DC-3 som tros ha skjutits ner av sovjetiskt stridsflyg i juni 1952.
Det är Lundahistorikern Kent Olsson som i en artikel på Dagens Nyheters debattsida hävdar att den officiella svenska inställningen allt mer faller sönder i sina beståndsdelar. I två utredningar, dels haverikommissionens rapport från 1952 och dels en undersökning som gjordes av Försvarsdepartementet 1983, så slås det fast att det obeväpnade svenska signalspaningsplanet oprovocerat anfölls av sovjetiskt jaktflyg över internationellt vatten. Nu skriver historikern Kent Olsson att han kommit över hittills okända anteckningar som förts av den ursprungliga haverikommissionens ordförande, dåvarande flygvapenöversten Björn Bjuggren. Kent Olsson har jämfört överste Bjuggrens anteckningar och andra icke-publicerade dokument med vad som sedan kom att stå i den officiella rapporten, och han har då funnit vad han kallar för en för svenskt vidkommande betydligt mindre oförvitlig bild av DC-3-affären än den som hittills varit officiellt politiskt och militärt förekommande. I överste Bjuggrens arbetsanteckningar står det att de sovjetiska radarstationerna sedan minst ett år följt de svenska spaningsflygningarna, och överstens anteckningar kan också tolkas som att man från svenskt håll var medveten om att den andra sidan förberedde angrepp mot de svenska flygplanen. Dessutom hade besättningsmedlemmar på den försvunna DC-3:an för både anhöriga och arbetskamrater berättat om sina farhågor inför en eventuell nedskjutning och om att sovjetiska jaktplan vid tidigare tillfällen varit framme och nosat, som det uttrycktes. De som skötte själva signalspaningen ombord, alltså civilanställda vid försvarets radioanstalt, hade också krävt att få klä sig i flygvapnets uniformer under flygningarna. Av allt att döma grundades denna önskan på en oro att vid ett eventuellt tillfångatagande behandlas som spioner och inte som militär personal. Denna begäran från de FRA-anställda avslogs emellertid, allt enligt historikern Kent Olsson i Dagens Nyheter idag.
Reporter Jonas Björk.
Och så en rapport den 11 juni 1991.
För första gången framträder nu piloten på det sovjetiska plan som sköt ner en svensk DC-3 sommaren 1952. I en intervju för radions utlandsprogram säger han att han fick order att skjuta, och han gjorde det över sovjetiskt territorium.
Sommaren 1952. Grigori Ivanovich Osinski är uppe på rutinuppdrag. Han får ledningscentralens order att lokalisera ett främmande plan. Och högt uppe över den lettiska staden Pavelosta får han den kodade orden Karita, det ryska ordet för balja, som innebar order om eld. I intervjun berättar han om hur han ser planets babordsmotor fatta eld och därefter hela planet. Den svenska DC-3:an vänder åter mot Sveriges kust. Osinski ser inga fallskärmar. Han ser heller inte var planet slår ner, och han vet inte planets nationalitet. Men han är säker på var planet befann sig när han sköt ner det.
Samolet var på sovjetisk territorium.
Ja. Han var på den берегу, jag säger. På den берегу, i районе чуть севернее Павелосты.
Сомнений никаких не могло быть в том, что он был в нейтральных водах.
Я не понимаю.
Это были не нейтральные воды.
Нет, наших вод.
Det enda vi vill veta är vad som hände, det säger Annika Lisshagen, en av de anhöriga till besättningen på den försvunna DC-3:an, som nu begärt att få träffa sovjetiske försvarsministern Dmitrij Jazov, som just nu besöker Sverige. Önskemålet har förts fram till sovjetdelegationen, men något svar har inte kommit ännu. Och reporter i inslaget tidigare var Ann-Britt Pettersson Ryd.
Den 13 juni 1991. Resultat.
Idag träffade två av de anhöriga till en av besättningsmännen, Einar Jonsson, på den nedskjutna DC-3:an, Sovjetunionens försvarsminister Dmitrij Jazov, under hans besök i Stockholm. Ett möte som präglades av stor generositet från Jazovs sida, enligt Annika Lisshagen, dotter till gruppchefen på DC-3:an.
Det vi efterlyste då som efterlevande på 39-årsdagen, det var att vi skulle få konkreta belägg för vad som hade hänt. Och de berättelser som har satt igång det här, som har rullat i massmedien sen slutet på februari. De har ju skilt sig lite grann i detaljer. Så att vi påpekade det, och det utmynnade i ett löfte bland annat från Josefs sida att min mor och jag skulle få åka till Moskva och möta de inblandade personerna. General Shinkarenko och piloten Osinski och sådana.
Och genom dem skulle ni då få klarare besked?
Vi skulle få ordentligt kött på benen, men sen ska ju den kommission som tillsatts och resa dit, och jag så ansåg att de skulle komma dit innan vi kom. Vi kan ju åka när som helst.
Men kändes det bra att träffa Jasov?
Ja, just. Det är helt klart att de konkreta sakerna kommer från den ryska sidan, medan man i Sverige har betydligt svårare att ta bladet från munnen.
Sa Annika Lisshagen, dotter till en av besättningsmännen på DC-3an. Hon intervjuades av Eva Olsson.
Den 31 oktober 1991.
Delar av ett flygplans vrak har ju hittats i Östersjön utanför Gotska Sandön, i det område där en svensk DC-3 försvann 1952. Och militära experter ska nu undersöka om de här delarna kommer från den försvunna DC-3.
Fyndet utanför Gotska Sandön har väckt nya förhoppningar om att gåtan med den försvunna DC-3 ska kunna lösas. Flygplanet och hela besättningen försvann den 13 juni 1952 efter ett signalspaningsuppdrag. Det man nu hittat är vrakdelar efter ett större flygplan. På resten av en vingbalk finns ett runt svart hål som kan ha orsakats av en projektil. Ännu har ingen expert tittat på fyndet. Men personal från flygflottiljen F-13 i Norrköping kommer att hämta vrakdelarna nu i eftermiddag för att kunna göra en ordentlig undersökning. I våras tillsatte dåvarande utrikesministern Sten Andersson en utredningskommission som fick i uppdrag att försöka hitta DC-3an. Kanske har de nu fått hjälp av fiskaren Elis Gustafsson, som själv inte blev särskilt upphetsad över fyndet. Han kastade vrakdelarna i en container i Västervik, och det var där polisen fick ta reda på dem. Så här beskriver Elis Gustafsson själv fyndet.
Det var ju mindre plåtbitar då, aluminium eller tror jag i alla fall. Så en större del då på 2-3 meter ungefär, skulle jag tro.
Varför slängde ni delarna i en container när ni kom tillbaka?
Ja, det är bara, det brukar vi göra. Skrot, det får upp massa skrot på och lägger på botten. Så det visste ju inte vi att det var intressant det här.
Fiskaren Elis Gustafsson, och han talade med Radio Gotlands reporter Gunilla Hellgren. Reporter var också Pelle Rosjö.
November 1991.
15 nyheterna från Ekot.
För första gången säger nu Sovjetunionen att det svenska signalspaningsplan som försvann över Östersjön 1952 sköts ner över internationellt vatten. Det sovjetiska försvarsdepartementet kallar händelsen en grov kränkning av folkrättens allmänna normer och framför kondolianser till besättningens anhöriga. Och statsminister Carl Bildt talar redan om förbättrade relationer mellan Sverige och Sovjetunionen.
Påverkas självfallet positivt. Det här innebär en ny öppenhet och därmed en ny anda. Jag hoppas att vi kan bygga vidare på den också i andra frågor.
Har du fått några motiv till varför planet sköts ner?
Man har hänvisat till den spända situation som då rådde globalt och också i Östersjöområdet. Det här var Koreakrig, det här var det kalla krigets allra kallaste år. Det här var också stalinismens kanske allra, om än inte mörkaste, så allra mest nervösa år, när stalinismen stod på sin höjdpunkt något år innan Stalins död.
Varför är det så viktigt att Sverige fick det här beskedet idag?
Därför att det har varit en fråga som har varit föremål för mycket spekulation och stort intresse från svensk sida, på goda grunder tycker jag. Därför att sånt här får inte inträffa. Och jag tycker det är en signal till omvärlden att blir vi som nation utsatta för något oförrätt, så kommer vi att försöka att få klarhet i denna oförrätt, oavsett om det går 1, 2, 3 eller 4 decennier. Vi vill ha rätt.
Sa statsminister Carl Bildt, intervjuad av Willy Silberstein.
Ja, det sovjetiska försvarsdepartementet har idag för första gången medgett att det svenska signalspaningsplan som försvann över Östersjön den 13 juni 1952 blev nedskjutet över internationellt vatten av sovjetiskt plan. Sonen till piloten på DC-3, Roger Elmeberg, chef för Radio Östergötland, har svävat i ovisshet om pappas öde under alla år. Men Roger, det var väl det här du innerst inne anade?
Ja, det är klart att det känns bra att de berättar nu för sovjetisk sida för första gången en version som jag tror ligger väldigt nära sanningen. Nu i och med att jag har levt med det här i 40 år snart, det försvann 1952 då, så jag har ju varit övertygad om att planet försvann över internationellt vatten, och det fantastiska är ju att Sovjet nu säger att planet har blivit nedskjutet över internationellt vatten. Så sent som i somras så var ju dåvarande försvarsministern Jasov här. Det var han som höll på att planera en kupp mot Gorbachev. Och så sent som i somras så hävdade ju då de sovjetiska myndigheterna att planet skulle varit inne över Sovjet innan det blev beskjutet.
Det har man inte fått något belägg för i dagens telegram.
Nej, det har man ju inte fått. Och det som är intressant här, det är ju att den svenska så kallade DC-3-kommissionen har varit i Moskva, och de har väl fått kopior, som jag förstår, på en del material också. Och nu kommer det säkert ta en tid innan man har bearbetat det där och sett. Men som anhörig så känner jag ju fortfarande, även om det här är glädjande, det är kanske fel ord, att det känns som man börjar närma sig sanningen, så innan jag blir 100% övertygad om vad som egentligen hände planet, så vill jag veta lite mer exakt vad som står i de sovjetiska papperna och vad som har sagts i olika vittnesuppgifter. För första gången har vi kommit så långt så att vi faktiskt kan få fram källmaterial som i så fall bekräftar att det här hände och på vilken plats, och även vad som i så fall hände de 8 personerna, 8 männen ombord.
Mm. Ja, det här är väldigt nära sanningen, säger du. Du är inte helt säker på att...
Nej, jo, jag vill gärna tro att det är så, och jag har ingen anledning att i dagens läge betvivla det, utan fortfarande de viktiga frågorna är ju om man nu pekar ut en plats som var ganska nära den där man från svensk officiellt håll har sagt att planet försvann, är ju det gåtfulla varför man inte har hittat mer från det här planet, och framförallt så att säga hur hamnar det i vatten, kraschlandare eller mjuklandare, och då växer ju de här andra frågorna, och dog männen definitivt den här dagen. Det är sånt som man vill ha ganska tydliga bevis på innan man som anhörig kan känna att man bara accepterar. För som sagt, var bara för 2 månader sedan så hade man en annan version på gång i Sovjet. Det hade inte statskuppen misslyckats, så tror jag inte det hade varit det här beskedet man hade sagt. Utan fortfarande är det så att man vill veta lite mer.
Mm. Nu framför sovjetiska försvarsdepartementet sina kondolenser till de omkomna svenskarnas anhöriga. Har du personligen mottagit någon sån kondolens?
Jag har inte gjort det än, och vi får väl se om de framför dem. Jag förstår ju att man framför dem då så att säga mera allmänt, och det tycker jag tar jag gärna emot. Och man har talat om att bjuda in de anhöriga och så. Det är väl en process, vi får se vad som händer så. Mm. Det är klart att det känns väldigt bittert om det ändå, även om man har varit inställd på att det här ska hända, så känns det fruktansvärt bittert, och framförallt då att det här hände för 40 år sedan och att det skedde över internationellt vatten.
Du har tidigare här efter 3 berättat om att du har någon minnesbild som du har fått förmedlad av andra anhöriga då, av pappas sista dag när han gick till jobbet.
Ja, just.
Ödesdigra dagen.
Det var ju så att alla de här männen som försvann, de gick till sin vanliga arbetsdag. De hade ju hemliga jobb, och det dröjde ju länge innan jag själv började komma ihåg. Och det var ju för att man levde med det, och i samband med att jag skulle skriva en bok och höll på att forska efter det här, så kom den ena pusselbiten efter den andra, om man kan se. Men just idag så känns det väl både väldigt nära men väldigt, väldigt långt i fjärran så att säga, den här man har levt med länge. Men det som jag tycker, som sagt, var fortfarande, även om det låter då väldigt envist och tjurskalligt, att innan man har sett vad de här kommuniken från Sovjet bygger på, plus vad det finns för dokument och vad det finns för material, så är jag som anhörig så att säga inte beredd att acceptera att allt är riktigt sagt än. Men jag ser det som ett väldigt stort steg framåt faktiskt.
Tack Roger Elmeberg.
De anhöriga till DC-3:ans besättning är Ulla-Britt Blad. Hennes man Gösta Blad var en av besättningsmännen på planet. Och det är med blandade känslor som hon idag tar emot beskedet från Moskva.
Jag känner och kände en stor sorg. Och kanske lättnad. Men lättnaden består mycket i att vi nu inte behöver höra insinuationer om att de var över på ryskt område. Och sen har vi ju fått ett definitivt besked om att de är borta för alltid.
Ulla-Britts man Gösta var navigatör på DC-3:an. Och Ulla-Britt har aldrig på något sätt accepterat det som hänt. Det ohyggliga att hennes man, som efter att som vanligt gått till jobbet en sommardag för 39 år sedan, bara försvann. Nu när Sovjet berättar det som med stor sannolikhet är sanningen, att DC-3:an sköts ner och att ingen överlevde, känns det som en chock, berättar Ulla-Britt. Men sammanhållningen bland de anhöriga har hjälpt henne, och deras kamp för att få besked är, tror Ulla-Britt, en av anledningarna till att sanningen nu kommer fram.
Ja, det tror jag absolut att det har. Annars hade det inte gjorts någonting och börjat med. Redan förra hösten så var det ju en från FRA som hette Edin som började ifrågasätta allting. Och sen det här som hände i våras, annars hade vi säkert inte fått veta någonting. Jag tror inte att svenska regeringen har tagit upp det här igen. Det har de ansett var avklarat för länge sedan.
Du är missnöjd med det sättet som olika regeringar har skött det här på?
Ja, speciellt den första 1952. Hur de förde oss bakom ljuset hela tiden.
Ulla-Britt Blad intervjuades av Johan Fredriksson.
Och någon mer kommentar den 18 november 1991 följer här.
Så faller uppgifterna på plats. DC-3:ans färdplan för den 13 juni 1952. Det sovjetiska luftförsvaret skiss över DC-3:ans rörelser över internationellt vatten. Och MiG-15-planets kurs mot målet. En grov kränkning av folkrätten, säger Moskva om attacken mot den obeväpnade DC-3:an. Detta är den officiella sovjetiska bilden. Klockan 12.15 fångar en radaranläggning i Ventspils in ett luftmål 90 km ut över Östersjön. En halvtimme senare lyfter en MiG-15. Pilot kapten G. Osinski. Klockan 12.58 får han order att söka upp och anfalla målet. Orden kommer från överste Fjodor Shinkarenko, chef för Baltiska områdets trupper. 13.14 får MiG-15 kontakt med DC-3:an. Minuten efter kommer skjutorden. Planen befinner sig öster om Fårö. Kapten Osinski dyker mot målet. Första salvan, skjuten från 800 meter, går under. Nästa salva, skjuten från 500-600 meter, träffar. DC-3:ans vänstra motor börjar brinna. Landningsstället fälls ut. På 6000 meters höjd lämnar en fallskärmshoppare planet. DC-3:an är helt övertänd och börjar sjunka brant. På 4000 meter anfalls hon på nytt innan hon försvinner i moln. Sedan är hon borta. En splitterskadad livflotte är enda spåret. Men nu ska försvaret börja leta igen.
Det är en systematisk avsökning av punkter som vi kan tro är mera sanningsenliga andra att söka i.
Har ni någon sån punkt idag som verkar mer trolig än någon annan?
Ja, jag tycker det. Dels så har vi oljefläck som vi inte kan bortse ifrån att vi måste undersöka. Och dels har vi den framräknade positionen, en ny framräknad position med hänsyn till livbåtens drift som vi har fått gjord av SMHI. Den och så naturligtvis denna position där beskjutning skedde i närheten av den.
I området som nu blivit aktuellt genom de sovjetiska uppgifterna registrerade den privata Vega-expeditionen i april i år ett 20 meter långt metallföremål på 132 meters djup. Enligt oberoende bildtolkar är det möjligen en flygplanskropp. Att vraket efter DC-3:an fortfarande kan vara i gott skick visar detta. En SK-16 som störtade i Mysingen 1956, 4 år efter det att DC-3:an försvann. Vraket bärgades den 10 oktober i år av dykarklubben vid marinens helikopterdivision. Bara dukklädda partier var förstörda. Alla metalldelar hade överlevt 35 år på 20 meters djup.
16 december 1991. Fortsatta undringar.
För en månad sedan så tog det sovjetiska utrikesdepartementet plötsligt på sig ansvaret för nedskjutningen av det svenska DC-3-planet i Östersjön år 1952. Men i Riga i Lettland, det var därifrån som de sovjetiska jaktplanen kommenderades ut mot DC-3, där kvarstår ännu frågetecknen, rapporterar Jan Mosander.
I mars i år framträdde den pensionerade sovjetiska generalen Fyodor Ivanovich Shinkarenko överraskande i Riga och berättade att det var han som 1952 hade gett order om beskjutning av det svenska radiospaningsplanet som sedan brinnande störtade med 8 man ombord. Den gamla generalen hävdade bestämt att DC-3 hade kommit in i sovjetiskt luftrum när den anfölls, men att den sedan kraschade på internationellt vatten. Kärnfrågan är alltså var planet befann sig när det besköts. Den officiella svenska inställningen har hela tiden varit att DC-3 aldrig kränkt sovjetiskt luftrum. Men enligt kretsar kring general Shinkarenko i Riga så skulle den sovjetiska tvärvändningen vara mer diplomatisk betingad än grundad på fakta. DC-3-affären har tidvis rejält rört till de svensk-sovjetiska relationerna. Den nya sovjetiska utrikesledningen ville snabbt ha bort affären från dagordningen. Ett erkännande nu av en nästan 40 år gammal tvist kostade inget. Man kunde skylla på gamla regimer. Ingen skulle ändå tro på en pensionerad general i Riga. Besättningens anhöriga i Sverige skulle lugnas och svenska utrikesdepartementet skulle slippa pressen från dem. Kort sagt, alla blev nöjda. General Shinkarenko, han är nu 78 år men ytterst vital, vägrar själv idag att yttra sig för journalister i DC-3-ärendet. Jag står fast vid vad jag tidigare har sagt. Det finns inget att tillägga, förklarar han orubbligt vid ett kort sammanträffande med Ekot. Men han föreslår att vi återkommer nästa sommar. Jan Mosander i Riga.
Ja, det var en inspelning den 16 december 1991. Dessförinnan var det den 18 november 1991. Nu har vi en inspelning den 25 februari 1992.
Ni minns den omtalade DC-3 som sköts ner för 40 år sedan. Idag säger den svenska undersökningskommissionen att det inte finns något som tyder på att någon överlevde nedskjutningen. Och de säger också att det inte finns något som tyder på att planet spionerade för USAs räkning.
Kommissionen som undersökt nedskjutningen av den svenska DC-3 hade inga nya uppgifter om besättningens öde att lämna till de anhöriga som idag kom till UD för att ta del av rapporten. Kommissionen upprepar Moskvas uppgifter från november förra året. DC-3 sköts ned på internationellt vatten. Men man poängterar att det än så länge inte går att bevisa att besättningen omkommit.
Vad utredningen inte har konstaterat, det är om de här 8 männen verkligen dog den där, under de där minuterna, den där dagen. Det har inte gått att konstatera. Och så länge detta inte konstaterats så kommer nog inte den här frågan att vara död i Sverige.
Försvaret ska nu försöka lokalisera flygplansvraket för att kunna genomföra en bärgning. Uppgiften att delar av besättningen sätts i sovjetisk fångenskap tror inte kommissionen på. Inte heller uppgiften att DC-3 signalspanade på amerikanskt uppdrag.
DC-3 verksamhet den var avsedd för att ge det svenska underrättelseorganen information. Men de kunde använda den sen för att byta till sig uppgifter. Men man flög inte för att få, det var inte huvudsyftet att få uppgifter som man skulle lämna till andra för att få andra uppgifter ifrån dem.
Ja, för oss är det ju egentligen ingenting som är nytt. Men det vi är tacksamma för det är att de tänker leta efter planet. Och även att de inte har gett upp på UD att försöka, om det kommer fram något nytt om de som var med på planet, att de tänker fortsätta med det.
Och i studion nu, Kent Olsson som vet det mesta om DC-3. Vad säger du, är affären utredd?
Nej, det tycker jag inte, för kärnfrågan kvarstår ju, vad hände med besättningen, de ombordvarande och flygplanet? Och så länge man inte får vetskap om det, så länge kommer de anhöriga att sväva i ovisshet.
Men vet den här kommissionen någonting som de inte säger idag, tror du?
Nej, inte om detta att försvunna svenska typ i sovjetiska fångläger, det tror jag inte. Men vad jag är lite skeptisk till, det är att man inte har varit mer öppen vad det gäller det svenska-amerikanska underrättelsesamarbetet. För det var betydligt mer etablerat och långtgående än vad man gör gällande i kommissionens rapport. För där står det de facto att all signalspaning och underrättelseinhämtning skedde i svenskt egenintresse. Och så var inte fallet.
Vågar man dra slutsatsen då att just det här planet var ute på ett spionuppdrag för amerikanernas räkning?
Ja, om inte just detta planet denna gången, så förekom det vid flera tillfällen att man signalspanade för amerikansk räkning. Det gjorde det. Och svenska myndigheter har ju ljugit om detta i 40 år. Det är först idag man medger att man smusslade ganska friskt under täcket med USA under det kalla kriget.
Ja, där får vi tacka dig, Kent Olsson.